Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Till Bajenpodden 513. Sitter här jag, ska guida er i...
Ja, vad ska vi prata om idag?
Va? Jag tror det var
sitter här. Hetsa lite på Twitter idag, känns det bra?
Det var alldeles för lugnt.
Ja, det jag förstår.
Ja,
ja det är bra.
Det behövde ske något.
Ja. Men du, Viktor.
Ja.
Catanacci, säger jag rätt då?
Nej, men jag har hört mycket värre uttal kanske.
Är det så? Va?
Ja. Ja. Jag fick höra SD-kuppen när jag var 10. Då...
SD-kuppen? Låter ja. Infekterat.
Ja. Nej, det är ju en gammal klassisk inomhusturnering. Men, men då, då hette jag Katsarovic.
Katsarovic?
Ja.
Det är så det heter från och med nu.
Jag vet inte vem som var satt i
sekretariatet. Hur uttalas det då?
Catanacci.
Catanacci. Ja. Ja, du ser fan.
Ja, du var nära. Alltså, ja. Du får ändå pluspoäng.
Ja, härligt. Ja. Ja. Och så har vi Kai här. Yes. Vad heter du i efternamn då?
Gissberg.
Gissberg.
Kalle Stropp och Grodan Boll.
Ja, just det. Du var ju släkt med dem. Ja. Ja.
På något sätt.
Det är många kids där ute nu som är ute och googlar med Grodan Boll. Ja. Någonting.
Kan ju nämna det. Han kallas ju katten också.
Är det så?
Ja, det var länge sedan.
Ja.
Det var mycket, mycket länge sedan. Och det var inte på grund av att jag var liksom smidig och sådär.
Det är du och, vad heter det, Kappon. Katten.
Ja, exakt.
Ja,
exakt.
Ja, härligt. Du, jag tänkte vi ska ju snacka lite breddfotboll idag, tänkte vi. Men jag tänkte att jag tänkte efterlysa...
Får jag rätta dig direkt där? Vi heter ju, vi kallar ju inte breddfotboll utan utvecklingsblocket.
Ja.
För vi menar ju att alla kan utvecklas.
Ja. Så det är det nya namnet va?
Det korrekta
namnet. Istället så här, vad brukar man säga? Utmaningar istället för problem.
Ja, exakt. Det är yxa satt i min stol och så.
Mycket utmaningar. Ja. Ja, men vad härligt. Ja, men då ska vi kalla det för utvecklingsblocket då. Ska vi prata om idag, tänkte vi. Men jag tänkte att vi skulle göra en efterlysning. Vi hade ju en uppesittarkväll som varit jättebra. Men det var en vinnare där och jultröjan. Du får höra av dig. Jag vet inte vem du är. Vi tog bara ditt rim och så var det bra. Sen gick vi på julledighet och sen så var det som det var. Men om du lyssnar eller hör eller någon som känner honom eller någonting så slida in.
Man kan väl säga att det är den som inte har fått ett sms, eller hur blir så?
Ja.
De andra har väl fått ett sms.
Ja, precis. Så att, hör av dig om du vill ha den. Annars så, ja...
Kör vi den nästa år igen?
Låter vi ut den nästa år igen?
Kai och jag har inte fått någon jultröja. Så att
har ni inte fått det?
Nej.
Jag trodde alla anställda fick.
Ja, det trodde jag också. Men ack vad fel man hade.
Ja, nej, illa.
Ni är för många.
Ja, så, ja, det måste ju
inte
vara.
Råd.
Nej, så är det.
Okej, men du, vi kör på det. Nu ska vi göra vi hade gjort ett inslag med utvecklingsblocket.
Bra.
Ja, du ser. Bra. Ja, jag kan. Ja. Har du Anders, hur mår du?
Jo, jag ska se. Jag är själv här. Jag ska se om jag lyckas få till det här.
Ja.
Okej, vi testar här.
Det är spännande.
Ja, ska vi bara hitta rätt regel här? Va? Det är den där jäveln. Vad händer något nu? Ska vi se. Oh, vänta. Där, nu. Har ni ljud?
Ja, lite.
Jo. Ja, då.
Morgon. Och nu jävlar det hela... Oj, 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 oj.
Jag heter ju då Kai Gissberg och... är sportchef för utvecklingsblocket 13-19, både pojkar och flickor då.
förutom att vara ute på planerna så har vi ju en hel del administrativt jobb då. Så här en måndag morgon då så har man ju fått väldigt mycket mail, och nu säger jag direkt att det är, vi har ju att de kan boka planer själva. Ni vet ju att det är en planbrist. Och så de har fått ett inlogg och boka då, och det är just på helgerna de brukar boka våra, så jag har fått några sådana här bokningsbekräftelser som jag ska skicka till våra ideella ledare.
Det är mycket strötidsbokningar där faktiskt.
Abel har blivit pappa, såg
ni? Ja, så det. Skickar du grattis? Matilda Winbergs mamma var tydligen barnmorska.
Ja, då hade jag fallat ut. Jag hade inte fan lägga ut på barnmorska.
Du läser ju aldrig hela mejlet.
Ja, men jag var tvungen att göra det nu.
Victor Catenacci har varit här i 5 år. Vi är sportchef för 7-9-årslagen i bredden. Jag är nog lite mer åt det akademiska och strukturerade hållet. Medan Kai är mer, om man kallar honom bajar, lite mer gatans man eller geggans man. Så. Och det, vi kompletterar varandra jättebra. Samhällsnyttan består av framförallt att barn och ungdomar får röra på sig vid flertalet tillfällen i veckan. Eller spelare kanske är så att man, det kan vara den enda trygga punkt som man har i livet. Sitt fotbollslag, för att det kanske är lite problem hemma och sådär. Så jag tror inte alla politiker förstår det.
Fan, jag är lite konservativ här alltså, med mina sladdar. Jag litar inte på AI-tekniken. Det är då fotbollen kommer falla isär helt och hållet.
Har du fått mycket mejl i helgen då eller?
Det är mycket... Det är nog lugnaste veckan. Jag ligger nog bara på en 60 istället för 160. Så det är ett fall framåt i statistiken.
Och Jesper Sporre är då sportchef för fasen 7-7, 10-12 år. Då. Så han lämnar ju alltid över varje år ett lag till mig också. Då. Så. Det är Jesper Sporre.
Kajan kom in för ett antal år sedan. Och räddade väl livhanken på mig kan man säga. För att det har ju blivit betydligt, först och främst roligare att jobba. Men arbetsbeskrivningen är inte riktigt lika fet som innan. Kajan är ruggigt omtänksam. Hade innan vi gick på en utbildning med en Andreas Karlsson för att tygla vårt humör lite grann. Inte gå upp i volym 11 så tidigt i krishantering kring vissa frågor. Så han har betytt oerhört mycket för Hammarby kan jag säga.
Jesper Sporre är nog den näst efter Göran Rickmer, eller lika mycket som Göran Rickmer. Den människa som vet vad föreningslivet är. Det är en riktig föreningsmänniska.
Vad är nya stakmaskinen? Vad är det egentligen? Är det någon som vet hur den funkar? Kör du den nu? Ja?
Lovo brukar köra
på. Lovo, ja. Jo, men han ska åka Vasalopp. Jag har åkt Vasaloppet 3 gånger.
Har du?
Det var inte meningen. Jag var på en blöt julbord. Så satt jag hånade över ett längdskidåkare.
Ja.
Och det var den som... kunde åka längdskidåkare som sa att men jag bara, det är bara en uppförsbacke, sen är det bara uppförsbackade vägen.
Yeah.
Och då tyckte han, så han bara, det stämmer inte. Jag bara, kom igen. Så drog han snabbt till och så blev man lite mer dryg.
Yeah.
Och sen slog vi vad, så han, det är den 17 december då, om du kör i februari så. Så jag sa ja till det. Mm. Det var en utmaning. Om vi ska ut och dricka snabbt någon gång så kan vi slå vad du också. Nej. Synd, du får filma. Vi var över i England här, det är några år sedan, och träffade massa Premier League-klubbar och sådär. Vem gör det ibland? Och de fick berätta om sin verksamhet och så vidare. Så var vi inne på det här med socialprojekt, och det var jäkert inne då på tapeten. Och det är fortfarande inne ganska innan här i Sverige. Men, och vi tittade om de jobbade, och då frågade de hur det såg ut i vår egen klubb. Och då berättade vi lite kort bara att ja, men vi har så här 3000 ungar som sparkar fotboll i en breddverksamhet. Och då blev det helt tyst i rummet. Och de bara sa, men varför kommer ni hit? Det är vi som ska åka till er.
Vi går tillbaka, passa rakt, spring snett. Jättebra tjejer. Bra passningar, mottagning, passning. Tänk på det. Roligaste är ju att se flickorna utvecklas. Och den största utvecklingen man ser upplever jag mellan vår och höst när de kommer tillbaka efter sommarlovet. Så ställ upp er igen, vi fortsätter. Största utmaningen i Hammarby är ytor. Stockholms stad, vi får lite ytor så det är trångt. Vi är 20 tjejer i laget. Vi behöver inte jätteytor, men det är oftast ibland det är 12 lag på en 11-mannaplan och det sätter begränsningar.
Jag räknar till 6. Det ska egentligen vara 12 lag som tränar. Sen ställer ju vädret till det lite grann. Lite underlag och så vidare. Men det ska vara 12 och sen ska 9 lag komma efter vid 18. Så det är mycket. Tittar man på den planen där borta så är det inte lika fullt. Men det är inte våran.
Ja, men alltså det är alltid här, det blir mer och mer kommersiellt och så vidare. Och för mig så är allting vi gör i Hammarby bygger ju på liksom, det är hela vår liksom grund där vi kommer ifrån. Alltså det är ideell, det är vår kärnverksamhet. Ja, men där hittar man ju lojaliteten, där hittar man ju glädjen. Alltså så hela vår, liksom, hela vår själ ligger i breddverksamheten. De får nästan aldrig komma till tals tyvärr, men det jobbet de gör är ju gigantiskt viktigt. Ja, men för mig så var det, det finns ju klubbar som inte har någon breddverksamhet, som bara har elitverksamhet. Då tänker man så här, men vad är er själ någonstans då? Vad finns själen i klubben?
Nu ska killarna höra, eller hur? Nu ska de höra. Vänta, är ni med då? 1, 2, 3!
Bra! Känner ni igen några av dem där?
Ja, det är en av mina tränare. Så att,
ja, härligt.
Han sa inget dumt heller.
Nej.
Jag får ringa honom sen och säga fan, bra gjort. Bra jobbat. Ja, ja, han är fantastisk, Andreas.
Ja. Ja, men du, nu ska vi prata om utvecklingsblocket, men du sa ju själv bredden där. Vart det dålig stämning på kontoret?
Ja, det blev det. Jag fick jättemycket skämt. Nej, men det är ju ett vedertaget begrepp, så alla förstår ju vad bredden är. Sen kallar inte vi det. Nej. Det är ju någonting annat. Då, men i folkmun kallas det ju den breda verksamheten, kan vi ju kanske hänvisa till ibland. Så.
Det är klart vi säger bredden ibland, för de vet ju inte vad utvecklingsblock är. Då, men jag tycker det är så jävla bra namn. För oavsett om man är där eller där, så kan man utvecklas. Går man på lektionerna så kommer man utvecklas. Så därav tycker jag namnet i breddverksamhet, det är nästan sån här...
Ja, det har ju, både elit och bredd har ju varit begrepp som är rätt laddade sedan många år tillbaka. Och så där. Så vi försöker ju gå ifrån det. Vi har gått ifrån det, kan jag säga.
Du, men om man ska förklara då vad bredden är, alltså det finns ju den här akademin då som satsar, och sen finns det då det ni kallar för utvecklingsblocket. Vad är skillnaden då i
akademiken?
Nej, men egentligen är ju akademiverksamheten är ju den elitförberedande som startar vid 8-årsåldern på pojksidan och 10 på flicksidan, och det är ju ett lag per ålderskull hela vägen upp till 19. Alla övriga lag är ju de som då finns i utvecklingsblocket, bortsett då från de som är på ungdomssidan på HTF, som är då andra laget skulle vi kunna säga då, i akademin. Med det sagt så har vi oerhört många som är ambitiösa och väldigt duktiga fotbollsspelare även i våran verksamhet, som där vi ser ett större inflöde till akademierna, både HTFF och pojk- och flickakademin, även högre upp i åldrarna mot vad vi har haft det förut. Så att det finns att hämta där, och vi är ju väldigt, väldigt många. Vi är ju 3500 spelare i vår verksamhet, runt mellan 700 och 750 ideella ledare i princip som vi rattar. Jag och Kai bland annat, och Jesper och Daniel Engström. Så. Det är en jäkla apparat.
Alltså, i utvecklingsblocket så har vi ju de som de lirar där för det är kul, 1-2 gånger i veckan. Och sen har vi ambitiösa gäng där med, fast det inte heter akademi, som vill något med sin fotboll då. Och jag kan ju säga så här, uppe på kontoret så matas jag naturligtvis av senior elitfotboll och akademisidan då. Men många av de här utvecklingsblocket kommer ju spela division 4, division 3, division 2, kanske till och med division 1, och någon kanske går hela vägen. Så det finns ju både ambitiösa och de som tycker fotboll är kul. lite då och då eller och sånt där då. Alltså, det fångar ju hela spannet egentligen. Mm.
Hur har det sett ut? Alltså, har det växt mycket på... Vi pratade lite om 5 år. Liksom, vad du har varit där i 5 år. Liksom. Hur har det sett ut när du kom?
Men, alltså, den stora skillnaden, nu, om jag inte tar utvecklingsblock... det tillhör ju utvecklingsblocket. Men det är ju att jag tror att akademierna... Mm. Det är klart de kanske tar in spetsspelare, eller man ska säga. Men det jag sett en förändring är att man tittar, vad har vi i utvecklingsblocket?
Man kikar där först, eller?
Ja, eller samtidigt då. Jag menar, har vi duktiga spelare där så klart vi ska använda oss av dem. Mm. Istället för att gå ut och...
Vilket vi har.
Vilket vi har. Ja.
Vad var det? 2011 kom Kleve in, va? Var det inte det? 2012. 900 med, spelare fanns det då. När vi kom så var det 28 kanske. Mm. Någonting sånt. Så på 5 år så är det ungefär nästan 1000 spelare upp. Mm. Och det finns ju inga tendenser heller på att det kommer avta. Mm. Så det är nog inte långt bort från att Hammarby kommer vara den största föreningen i hela Europa. Mm. Det är väl bara BP som är större just nu. Och vi flåsar dem ganska hårt i nacken. Så, så det tror jag.
Vad finns det för utmaningar med det? Alltså växer man... Man brukar säga att man växer så här organiskt, att det blir naturligt. Jobbar ni väldigt hårt med liksom... vad säger man? Bredda er? Synas på fler ställen? Eller?
Vårt stora problem är ju planfrågan. Ja, ni hörde ju inslaget här. Vad sa du? 15 lag på...
12.
12 lag på en 11 mot 11 plan. Mm. Så att träna på en liten yta blir ju en sanning egentligen. Alltså, alltså alla övningar vi ger till lagen, eller basövningar, är ju på små ytor. Och det kanske funkar i fasen som Viktor är i. Men mina som är 13-19 går över till 9 mot 9, 11 mot 11. Då kommer det lite andra... kollektiva anfallsmetoder som till exempel spelvändningar.
Hur många är man på en 11-mannaplan där i din årskull?
I min fas är man mellan 4 och kanske 6 lag. Och då är kanske trupperna 18 till 25 stycken.
Jag tyckte Andreas inslaget var lite... Han var lite ödmjuk, tycker jag, och säger att det är ibland det kan vara torr. Jag kan säga, mitt träningsschema det här året var att förutom de som tränade i kaninburar eller på en 9-mot-9-plan där inne på Eriksdals bollplan, de var 12 lag på planen, samtliga. Mellan 15 och 20 på papper då, sen kan det ju fluktuera under... med sjukdomar och sådär, och inte alla kanske är ambitiösa att komma upp varje träning och så vidare. Men i regel så om vi räknar lite snabbt så är det ungefär 180 spelare samtidigt på en plan hela vägen upp till de är 9 år. Och sen ska du ha dit föräldrar och sen ska du ha ledare, 2 per lag minst i princip. Det är väldigt mycket folk, det är väldigt mycket saker runt omkring som händer. Du får en yta om 16 gånger 30 i bästa fall. Det är den verkligheten vi lever i.
Men är lite bara för runt tillbaka till min fråga, den kanske var luddig liksom, men när man växer snabbt, är det utmaningen då som är planbristen och liksom hur ni jobbar med det, eller finns det några andra utmaningar?
Det är ju att, ja, dels så är det ju det. Sen finns det ju någonstans här, det finns ju 2 olika sätt att växa. Så, det är ju att ha kvantitativa åtgärder som man gör, att man tar in väldigt många och så vidare, startar nya lag och så vidare. Sen finns det ju kvalitativa åtgärder som gör att man växer på grund av att man behåller folk. För har man en dålig kvalitet på sin verksamhet, då finns det ju en ganska stor risk att folk lämnar och går någon annanstans och så vidare, för det finns bättre förutsättningar och så vidare. Så det är ju de aspekterna, och planbristen kanske möjliggör, eller inte möjliggör då, att vi kan ta in, men det kanske också bidrar till att vi inte kan ha en högre kvalitet. Ju fler vi blir, blir det också svårare för oss att kvalitetssäkra verksamheten. Det är svårt för mig att titta exempelvis på 12 lag samtidigt och ge feedback till en tränare eller flera tränare och så vidare. Bara att gå runt och hälsa på alla tar ju 55 minuter och då har jag 20 minuter kvar och ska titta på träningen och så vidare. Mm. Och sen är det utspritt på. Så färre besök på varje lag och så vidare. Så att det finns ju lite olika aspekter som men förutsättningarna i grunden handlar ju om att vi måste ha planer att träna på.
Mm.
Och där har ju Stockholm fallerat fullständigt.
Mm.
Alltså det är katastrof.
Mm.
Hur jobbar vi, eller ni då, i Hammarby med det? Är det en punkt liksom i månaden att man, eller hur ser det ut? Är det bara att finnas i det?
Jag tror det har funnits som en punkt hos styrelsen. Nu är inte jag helt hundra på det här med planbristen. Men Viktor har ju suttit i en grupp då där man har försökt att kolla på olika alternativ och sånt där. Jag var på stadshuset här om veckan då. Och jag har ju några år på riksdagen då, så jag vet ju politiker är då. Så när jag frågar om någonting så svarar de där och där. Ni vet hur det är liksom. Ja. Men tydligen den här politiska partiet då hade ju skrivit ner det i budgeten då, det här med planyte bland annat då, lägga konstgräs på grusplanen som fortfarande finns runt om i Stockholm.
Mm.
Gamla Söderstadion, eller vårt Söderstadion, pratar de ju också om.
Mm.
Och sådär då.
Tyvärr så tror jag att Hammarby måste, dels så måste man då samla jättemånga föreningar runt om. Det är inte bara en förening som kan driva den här frågan mot politikerna. Det måste vara liksom en jättestor folkmassa som gör. Däremot så skulle jag, om jag får önska någonting som Hammarby ska göra, så är det ju kanske att man behöver ha någon som arbetar aktivt, alltså till 100% kring faciliteter. Och då pratar vi inte bara utvecklingsblockets planer eller så, utan vi pratar faciliteter på kanalplan och liksom sådana saker som man växer ur och så vidare och så vidare. Det är en så pass viktig fråga. Årsta är ju jättetrångt just nu och så vidare och så vidare. Så att det hade nog varit läge att man faktiskt jobbar väldigt, väldigt aktivt med. Sen tar det ju tid. Man slänger inte ner en konstgräsplan eller ett hus eller bygger ut en kanalplan på 10,5 minut. Det tar ju... men man måste börja någon gång.
Ja. Nej, men sen är det ju med liksom att bygga någonting i det här landet. Det är ju alltid någon som överklagar och du vet, så där, det kan ju ta lång tid innan liksom saker är på plats. Men det har väl någonting med, vi satt ju med yxan och pratade om Gubbängen där och att det går ju framåt. Men att det är brist, det har ju varit i flera år. Och de river ju, jag såg ju när jag åkte förbi och var i Högdalen, så rev de ju någon konstgräs för att bygga några bostäder. Alltså det är ju för mig helt galet liksom. Och hur kan man göra det? Alltså när det redan är sån brist. Det blir man ju också så här.
Men går kurvan neråt liksom? Eller blir det att det dyker upp mer och mer? Hur är prognosen?
Det står ju stilla i byggandet. Ja, i princip. Mm. Det som idrottsförvaltningen ofta gör, det är ju någonstans att så här, istället för att man brukar ha 10-årscykler tror jag på konstgräsplaner. Femårscykler eller lite när det är lite förberedande verksamhet. Då återanvänder de dem och så lägger de dem på värre planer eller ett värre skick på plan. Istället för att liksom så här skit i skicket, det gör ingenting för den breda verksamheten eller utvecklingsblocket i Hammarby, alltså vad det är för konstgräs, lägg det på en ny yta. Utan då går man bara runt och runt, och fotbollen växer explosionsartat och har gjort de senaste 10 åren. Och det är inte bara Hammarby som växer, utan det är Söderkamraterna blir större, Reimers blir större, alla blir större i princip. Mycket mer folk som flyttar in i Stockholm och så vidare och så vidare. Och det har ju stått stilla. Det är egentligen det som har varit det stora problemet. Så de har ju liksom inte, de har inte byggt i kapp.
Nej.
Och det kommer bli effekter på folkhälsan kring det, tror jag. Över tid. Tyvärr.
Det vore ju spännande. Du nämnde ju Söderstadion. Lägga allt gammalt konstgräs, bara rulla ut det där, ändå inte är något.
Det de sa då när jag satt i stadshus, eller mer om då, det var ju att det ska ju vara en byggarbetsplats nu när de renoverar Avicii heter det, va? Eller vad var det nu?
Ja.
Så det här ligger ju något år framåt då, men det skulle vara skithäftigt för er, för oss liksom, och ha våra lag där och spela matcher där liksom, på
gammal... återta våran yta.
Det är helt sjukt hur man liksom bara river och sen
ja, precis.
Gör ingenting. Alltså jag hade liksom varit glad om det bara stått IKEA där. Jag har inte brytt mig. Men nu är det ju liksom parkeringsplats för byggarbetare.
Smäll upp en brödernas där.
Men jag kan ju säga...
Nej, gränsen går där.
Även akademin är ju trångbodd. Eller vår akademi är ju trångbodd. Alltså. Ja. Vad fan är det? Göteborg garvar de åt oss. Alltså när våra akademilag, de är 3 eller 4 lag på en 11-mot-11 plan. Så det är ju inte bara utvecklingsblocket som... utan det är hela kedjan uppåt.
Ja, nej, men jag reagerar ju på det. Det är ju inte bara fotbollsplaner, utan det är ju simhallar, det är det är liksom fotboll, visst, absolut, en bristvara. Jag såg några siffror för några år sedan att det var väldigt så här, men just simhallar och hallar överhuvudtaget och ishallar är, det är så under med man. Alltså det är helt sjukt att det får fortgå, att det är ingen som liksom plockar upp pucken liksom och liksom gör någonting.
Det är spännande hur snabbt man smällde upp alla de här paddelgrejerna. Det var plopp, plopp, plopp. Överallt stod det massa sådana.
Nu ska ju det bli jätteintressant nu, för Slattepatte ska ju riva sin paddelhallverk. Ja. Det är väl bara smälla dit någonting då, tänker jag. Alltså egentligen. Alltså någon form av rekreationsyta. Men det kommer ju inte ske.
Nej, men det finns ju också pengaintresse i paddel, att de tjänade så jävla mycket pengar på det, så att då fanns det väl liksom...
Fanns spelare om paddel fortfarande?
Nej, jag tror
inte. Det är någon som gör, men det blir väldigt tråkigt att spela själv.
Ja, exakt.
Fan, får jag skjuta in en fråga från chatten, eller?
Absolut.
Hur är det att få ledare att delta? Är det svårt också? Är det också någonting som håller tillbaka utvecklingen? Att liksom få ledare till lagarna?
Det är en tvådelad fråga, för du har ju lite annorlunda problem än vad jag har.
Ja,
i
äldre blocket eller fasen då, 13-19, så till att börja med så ser vi en dropout som ligger runt strax över 10-11 där någonstans från idrotten, alltså att folk slutar då. När mina lag kommer upp till 14, 15, 16 där, då börjar de här ideella ledarna, jag pallar inte längre, jag kan inte lära dem mer och sånt där. Där är ju vårt problem, och det har jag ju sett under mina år då, att där läggs det ner för många lag och det är ingen som kliver in och tar över det liksom. Till i år kan jag säga, då har jag tappat 6-7 lag runt den åldern eller där någonstans, 13, 14, 15, 16 där. De pallar inte
längre. Men är det kids som fortfarande vill lira, men har man inte ingen ledare, eller?
Ja, det är det ju. Och många av de spelarna kan vi ju fördela ut på andra lag då, men det är en föräldraledd verksamhet. Har vi inga ledare kan vi inte...
Nej, precis.
Kan vi inte ha något lag?
Det blir nästan en uppsökande verksamhet då, för att liksom försöka få tag då, eller?
Så är det ju. Sen kan man ju säga också, i mitt block har jag inte många, men en hel del externa tränare då, som lagen själv betalar för då, för att få in då, för att fortsätta verksamheten.
Och hur ser problematiken ut för dig då med?
Kan vi säga så här, att majoriteten av de lag, nu är inte det många, men när jag väl behöver lägga ner lag, så är det på grund av att det inte finns ett föräldraengagemang på ledarsidan. Och då blir ju processen egentligen likadan som Kai, och det handlar ju om att fördela ut de här spelarna som vill vara kvar och så vidare i befintliga lag. Och det har ju funkat ganska bra. Jag har ett lag nu som har stått och väntat i 2 månader med 10 spelare som inte jag har hittat än, men det var det. Men jag har ju också lite bättre förutsättningar att göra det, för jag i normala fall, så varje ålderskull så har jag ungefär mellan 15 och 18 pojklag, och så har jag ungefär 3-6 eller 7 flicklag. Så det gör ju möjligheterna att placera ut dem betydligt bättre än för Kai, som kanske har 2 lag i en ålderskull eller 3 eller sådär. Så att,
Men jag undrar lite också när man kommer till ledare, just kanske framförallt när de börjar bli lite äldre. Mm. Är det många föräldrar som liksom ser en typ karriärmöjlighet? Att de, förstår du, att de tänker sig själva
hur de... Träna karriär?
Men... Ja, men typ att de vill satsa mer än vad kanske bredden...
Nej, men alltså de äldsta jag har nu, de är födda 05. Nej, jag tror inte de ser sig själva i en tränarkarriär, men det är jävligt bra föreningsmänniskor och ledare. Mm. Och även, inte fyskan på plan heller kan jag ju säga.
Nej.
Men de ser nog det inte som en karriär.
Nej, att de liksom vill satsa mer. Nej. Och, nej.
Där är ju också så här, vissa av dina ledare har ju hållit på i 10 år också. Mm. Som är uppe hos dig. Vilket också är, jag kan fatta, alla är inte som dig Johnny och håller på med podden i 12 år.
Tur
är det. Det. Ja. Nej, men så kan det ju vara. Och sen har vi ju andra som orkar det. Så någonstans finns ju en förståelse hos mig kan jag säga. Att man kanske så här, nej, men det räcker nu. För nu har jag gjort det här ideella arbetet i 10-12 år. Nu får någon annan ta över.
Mm. Sen kan man väl, jag menar, jag som har varit i föreningslivet i 100 år liksom, ser ju en liten skillnad också på det. Många som tar in sina barn tror att man köper ett paket. Man köper tränare, man köper ledare, man köper allting i den här säsongsavgiften då.
Ja.
Vilket inte riktigt är.
Nej. Nej, men så är det.
Så är det. Det kan ju bero på också hur samhället har formats.
Alltså det är en dyngökning i liksom professionalisering och så vidare och så vidare. Och det här ideella engagemanget. Vi har jättestort ideellt engagemang i vår verksamhet. Så. Mm. Men det blir fler och fler som liksom, som kan inne på att tro att man köper ett teleabonnemang och så ska allting funka.
Mm.
Och så är man inte beredd att lägga ner någon... Alltså väldigt mycket rättigheter utan skyldigheter så, bland vissa. Och det är ett problem och det ser vi inte bara i Hammarby, det ser vi överallt.
Mm.
Ser vi i skolan också.
Men om man säger att man är en av dem som vill, så här, min unge spelar, jag vill engagera mig. Och vad händer då? Liksom, vilka utbildningar sätts igång och...
Ja, men bra att du tar upp till den här tiden bara.
För när honom nu, han vill börja prata om det i 30 minuter.
Flytta jag mig tillbaka.
När jag kom 2018, Victor kom strax efter då så läste jag naturligtvis BAI-modellen, vårt policystyrdokument då och jag var lite nyfiken på hur man skulle känna igen ett BAI-lag då. Vad skulle man göra då? Hur skulle man träna? Jag hittade 2 meningar. Vi ska mest bollinnehav och vi ska skapa mest målchanser. Men det stod ju ingenting om hur kommer vi dit. Och då började vi spåna akademiken och geggan då och kom fram till att vi ville ha en spelarutbildningsplan då.
Mm.
Men vi vill inte kalla en spelarutbildningsplan för det kallar förbundet sitt dokument där. Och så vi kallar det läroplan och där kastar jag över till dig, ja, Viktor. Mm.
Nej, men någonstans så när jag kom så ville jag också förkovra mig både BAI-modell och sådär och då ställde man frågan till dåvarande, eller det är ju samma kollegor i och för sig, Daniel och Jeppe.
Mm.
Och frågade, kan jag få läsa våran spelutbildningsplan? Men vi kör förbundet. Ja, fast den är ju väldigt generell, tyckte ju vi. Så.
Mm.
Och så som sagt började vi spåna på liksom hur skulle vi kunna bygga upp en spelutbildningsplan som det finns mycket igenkänningsfaktorer kring.
Mm.
Lätt förstådd för liksom de här ideella ledarna som är allt från att man har en erfarenhet av fotboll tidigare till vissa som inte har någon erfarenhet.
Vi sa så här, Greta Thunberg ska greja det. Och förstår det.
Mm.
Men även han som kan allt Donald Trump.
Mm.
Och allt mitt emellan.
Så allt mitt emellan.
Mm. Okay.
Så den skulle vara förståelig för alla. Liksom.
Okay.
Så läroplan fastnade vi för egentligen utifrån att vi resonerade så här. Jag tror att de flesta som har barn har säkert en liksom kursplan på sitt kylskåp.
Mm.
För matte och svenska och sådär i skolan eller ett schema och sådär. Mm. Då tänkte vi så här, men då, vi bygger det på ett liknande sätt så att de känner igen det.
Mm.
Det här är det som spelarna under det här året då förhoppningsvis ska försöka lära sig. Då. Och så är det uppbyggt med målbeskrivningar och så har vi lite olika progressioner i hur vi bygger upp saker och ting och så byggs det på hela tiden. Så.
Men hur säkerställer man det med ledarna? Alltså för då kommer ni med det och hur liksom implementeras det hos ledarna som sen ska liksom få in det i kidsen?
Det finns flera olika delar. Dels har vi en ganska välutformad utbildningsstege då, som är för våra ledare. Sen ligger ju jättemycket i våra fältbesök egentligen. Mm. Och det är här som vi pratar om kvalitet då, som blir den begränsningen när vi inte kanske hinner med att träffa folk och lag lika ofta som man kanske hade velat.
Mm.
I en perfekt värld så hade vi ju kanske träffat alla lag en gång i veckan.
Mm.
För att liksom följa upp och liksom ge feedback och sådär. Och det hinns ju inte med. Och det är en väsentlig del som vi inte klarar av idag.
Mm.
Som är jätteviktig för implementeringen. Men däremot så är det ju... Vi har kommit en bra bit på vägen. Det här är 3 år gammalt nu.
Mm.
Och det är saker som spinner vidare och liksom vidareutvecklas och så vidare. Men många som är uppväxta med, om vi kallar det, de som har liksom startat knatteskolan i början och liksom har fått det här från början. Vi ser effekter på det och det växer organiskt som vi pratar om. Så.
I mitt block, de äldsta lagen, jag kan ju inte begära av tränare som har på 10 år att de ska liksom följa läroplanen till
ja, det är dåligt.
Utan det här blir ju liksom allt eftersom, eller hur? Ja, men det är så. Till läroplanen då, så har vi då skapa utbildningar då också.
Mm.
Både Viktor och jag är ju tränarutbildare också, så vi behöver ju inte hålla oss till förbundets handledning då, utan de erfarenheter vi har kan ju vi plocka in i, även fast det är väldigt likt förbundets utbildningar då. De är på 4-4,5 timme då, modul 1 eller dag 1 och dag 2 där de får en hemuppgift med sig som ska köra med sitt lag då, eller hemmiljön då.
Mm.
Vuxet lärande kallar man det.
Mm. Mm.
Vad nu det är.
Det lät snuskigt.
Det säger våra ledare också när de har gått de här utbildningarna.
Vuxenlärande.
Vad snuskigt det här var. Nej, men sen är det ju så här, läroplan och utbildningssteg. Vi har ju åkt ut och till väldigt många föreningar som har hört av sig till oss, för vi publicerar ju egentligen allting, inte allt material, men så här, det finns att titta på.
Mm.
Och det är väldigt många som har hört av sig och vill höra hur vi har byggt upp det, för de har hyllat det, kan vi säga det, och tycker att det är väldigt bra, liksom Örebro ungdom, Lidingö har hört av sig,
Sandviken
har kopierat den rakt av. Så, och lite så här.
Vad smidigt för dem.
Ja, nej, men de bytte färg på det, så att den är inte,
de gjorde någonting.
Ja, den är inte grönvit längre, utan den är rödvit, så att, ja. Så att det har ju gett lite genomslag. Jag vill påstå, och det kanske är så att jag är fartblind och liksom inte speciellt ödmjuk. Jag är ändå halvitalienare, så.
Ja,
och det är ju vad det är.
Ja, ja. Ja. Jag säger ju inget.
Precis.
Jag är ju livrädd för att säga något.
Oj, machetan där bort.
Ja. Nej, jag tror att vi är nog... jag har inte sett några som har en så välarbetad liksom utbildningsplan eller läroplan kopplat till liksom allt, alla vidareutvecklingar kring det som finns i hela Sverige, skulle jag säga.
Men då är det nästan lite synd att ni inte kanske hinner, alltså det här att man måste besöka och liksom göra den här sista biten, om man har en sån bra grund.
Det är jättetråkigt. Att
det
är jättetråkigt. Eller jättetråkigt. Ja, så är det.
Mm.
Sen är det så att skulle vi få som vi ville, så hade vi varit 23 anställda kanske, eller 25. Och det finns ju inte.
Nej.
Så, nej. Nej. Så.
Det är årsdom ett år, då har ni hunnit anställa några till.
Men det är, vi försöker göra det bästa av situationen, och sen det finns oerhört fina människor som går runt med Hammarbykläder där ute.
Mm.
Alltså både spelare och ledare som lägger ner sin själ, alltså som är det är så många timmar som de håller på med kidsen och sådär. Så att det är, sen har vi några som är ute och sneglar och sådär.
Mm.
Men de stora hela, de flesta är ju helt underbara ledare. Alltså. Mm. Det finns ju de som har både 2-3 lag och fler barn i familjen som lägger ner oerhört mycket tid.
Fint.
Och de måste man ju bara hurra och applådera. Mm. Så det.
Vilka fester ni har? Jag bor ju i Kärrtorp, så jag ser ju de här kidsen springa i, förbi med kläderna bort till IP. Mm. Och så är det Hammarbyhöjden. Vart med, alltså vart är...
Bagis har vi lite tidigt på här. Gubbängens IP.
Just det.
Gubbängens bollplan, skolan där. Skarpnäck har vi några.
Ja. Eriksdals bollplan.
Eriksdal.
Kanalplan har vi knatteverksamhet. Sofia skolans bollplan.
Mm. Mm.
Sen har vi Katarina Södra har vi på skolgården där också. Lite sådär. Så att, vi är, nu, och nu ute i Bredäng också.
För jag tänker lite just när man kommer in på skolor och så. Jag vet att Djurgården har ju det här skol IF eller vad de kallar det. Att, de liksom, att om man vill spela boll med sin kompis som man går i skola med, så måste man signa upp sig deras medlems vad det nu än är. Hur ställer ni till, alltså vad, ni som har liksom bättre insyn i det, vad har vi, alltså hur jobbar vi med det för att också liksom finnas i skolmiljöer?
Förlåt, innan du svarar på den frågan, Victor, kan du dra ner din mick lite där någonstans? Vi testar där. Yes, ja. Tack.
I skolan så vet jag ju att samhällsmatchen är ute och besöker lite skolor och sådär.
Mm.
Sen tror jag inte vi aktivt jobbar med någonting annat i skolmiljö. Så. Däremot så tror jag en del av det här med att vi startade Röda linjen-projektet där vi skulle starta lag ute längs Röda linjen i Bredäng och sådär. Det är nog lite kopplat till Djurgårdens Skärholmen där och så vidare och så vidare. Men annars så gör vi nog inte speciellt. Någon får rätta mig om jag har fel. Så jag kommer säkert få skäll på kansliet imorgon. Men
jag tror inte vi gör.
Nej, det har jag i och för sig. Det är det italienska igen som kommer. Nej, men det, annars vet inte jag med att vi gör någonting. Jag har varit på tal förut.
Inte som Djurgården. Jag är inte så inne på vad de hämtar väl barnen med. Gör de inte det?
Nej, jag tror att jag är inte själv barn så, men jag tror att det är barnen själva. Det är liksom deras skolmiljö på deras egen skol närmaste plan liksom. Men för att kunna lira där så måste du signa upp dig så de får med, de värvar liksom medlemmar direkt i skolan på ett sätt. Nej. Och det är väl säkert just för
men vi behöver inte göra så.
Nej, men jag tänker att det är lite en nagel i ögat ju, får man ändå ge dem, att de är i söderort och vid våra skolor håller på
de ska
med
hålla sig i Åkersberg.
Jag hade ju gärna sett att det gärna sett att man liksom
jag tror alltså, och det här är ju rent subjektivt så, även fast det är rätt, men så, nej, men jag tror ju någonstans att supporterskap går nog väldigt mycket i tradition efter tiden, tror jag. Och jag tror inte att en Hammarbyare som, eller har en mamma och pappa som är Hammarbyare i Skärholmen kommer bli djurgårdare bara för att de,
det är bara din ex.
Ja, just det.
Ja, men ja, det finns säkert regel till den, eller undantag till den regeln, men det är svårt att se liksom att så här, och vi är 3800 nu. Vi har 1200 eller 1500 spelare som står och trampar för att komma in i Hammarby. Så att vi växer ju så det knakar och Hammarby är ju eko överallt. Så jag menar, det är inte, jag tror supporterskaran kommer bara växa.
Så. Du, RF hade ju någon nya riktlinjer som har varit debatterad. Jag vet, journalister har tagit upp det och det har varit mycket sån här, du vet, de har gjort lite fulingar och mött lag med 11 man, det skulle vara 9 eller något sånt där. Är det någonting som ni har stött på i utvecklingsblocket? Ja. Eller?
Ja, du menar spelformer man spelar? Ja, att man, att, det stöter vi på.
Berätta, hur går det till då?
Nej, men det är väl ingen hemlighet att det finns ambitiösa lag som är med, jag menar, piratserier där man lirar i spelform över det andra. Jo, men det har vi i vårat utvecklingsblocket också då. Vilket inte jag riktigt förstår. Det man får höra lite grann är att vi vill ju upp och spela riktig fotboll. Men vadå riktig? Vad är riktig fotboll? Är det... Jag tänker ju så här, blir det större ytor, vad gör man då när man blir rädd när det kommer en och springer emot den? När man slår den på den fria ytan? Så vill ju inte Bayern lira.
Nej.
Vi vill ju... Eller
hur? Ja.
Det vet vi inte, Kim har inte varit här.
Nej.
Så vi vet inte hur det är.
Nej, men det är klart vi har lag som mm. Och jag kan väl tycka att inte det är något fel om man ska gå upp då på 11 mot 11 året efter att man spelar lite träningsmatch i 11 mot 11 för att känna på det liksom. Mm. Men jag tror det är värre nere i de yngre åldrarna när de är uppe och...
Alltså, problematiken blir ju någonstans att det blir nog godtycklighet liksom ibland de ideella då, att man anser att man är så himla mycket bättre än vad man är och så vidare, och så hoppar man fram för tidigt och så missar man väsentliga delar i sin fotbollsutbildning för spelare. Mm. Och framförallt kanske man inte får med sig alla. Mm. Som är en väldigt viktig del också. Så.
Sen ska man väl tänka så här, spelformerna har ju kommit till för ett barns utveckling. Jag menar en 11 mot 11 plan, vad är den? 100, 110, 105, 65, 70 på bredden. Går man upp de här åren för tidigt, det är ju en tanke med den spelbredden. Man ska ju orka slå en crossboll från ena sidan till den andra. Mm. Jag har ju själv varit i akademimiljö där vi åkte och spelade två, alltså vi var två år yngre för att få spela 11 manna. För att vända spelet från ena sidan till den andra behövde man tre vändspelare. Mm. Och sen när man har varit upp 105 meter där uppe, jaha, ska jag 100 meter hem också? Det enda som var bra i den turneringen, det var att man drog in hörnerna till straffområdet då. Mm. Jag vet ju att akademier och sånt där, de går ju upp tidigare och sånt där, men i vårt block, eller fas eller man ska säga, man behöver inte göra det.
Nej.
Tycker jag i alla fall.
Förlåt, nu är jag igen. Det är ljud Hitler. Kai, drar du upp din mick, den skrapar mot knacken. Närmare munnen.
Där.
Nej, för fan, nu är vi i munnen. Allvägs. Typ där testar vi. Ja. Tack.
Nej, men jag någonstans så, jag tror man letar väldigt mycket genvägar hela tiden som förälder och som ideell ledare. Och då tar man kanske inte hänsyn till vad som är bäst för barnen och barnets utveckling eller spelarens utveckling. Och det kan ju bero på väldigt många olika saker. Jag tror ju det är en grov liksom, kunskapsbrist i ämnet så, som ligger till grund. Så. Plus att man exponeras för oerhört mycket liksom, elitförberedande, och det är en jämförelse kultur som finns i liksom Sverige, i Stockholm, i fotbollen. Liksom man ska jämföra sig med alla andra hela tiden och titta det här akademilaget, dit ska vi. Ja, men ni är inte ett akademilag, så sluta. Mm. Jämför med er själva istället. Mm. Det är ju det viktiga. Mm. Vad var ni i början av året? Vad är ni i slutet? Eller vad var ni i början av träningen? Och vad är ni i slutet av träningen? Och så vidare. Mm. Och det är också en utmaning, Nadine, som du frågade efter. Mm. Jag tror att det beror på bokkunskap. I mångt och mycket.
Vad händer med de ledarna som liksom sysslar med de grejerna? Blir det liksom...
Och får bassning i våran verksamhet.
Ja.
Ordentligt.
Lyfter de örat lite.
Ja, men tänk så här. I Viktors ålder. 5-5. Nej, men då ska man lära grunderna passa, dribbla, finta, skjuta. Hoppar man över det när man kommer upp till min fas, när det kommer till kollektiva anfall och försvarsmetoder som spelvändningar, har man inte lärt sig passa, så är det ingen idé att börja med spelvändningar, för man kan ju inte passa. Är ni med tankegången liksom? Det byggs ju på hela tiden. Kan man inte skjuta? Nej, men då kanske man inte ska skjuta. Men förstår ni vad jag menar? Alltså, det är ju mer individuellt hos Viktor, och sen blir det ju kollektivt. Jag menar, planen är ju som sagt stor, men man måste börja samarbeta, och har man inte grunderna då är det bortkastat.
Du, men jag tänkte fråga en annan intressant fråga. Är det många som går från, vad ska jag säga, från utvecklingsblocket till akademin och vice versa? Liksom, de överföringarna, är det vanligt att det blir så?
Som jag sa förut, det jag har märkt under mina år är att det är fler som kommer från utvecklingsblocket än innan jag kom till Hammarby. Att man tittar, vad har vi faktiskt bland våra 3500 spelare? Men det är klart att de är ute och spetsspelare då, om man får säga. Mm. Det är klart, de tackar ju inte nej till en sån då, men jag märker i alla fall det, att det blir mer och mer att spelare, nu har vi ju två akademier med HTFF och pojkakademi. Åt andra hållet så har det varit ett litet problem, men det har blivit mycket, mycket bättre de senare. Kanske inte gå ner till bredden. Mm. Nu sa jag bredden.
Mm. Utvecklingsblocket.
För att alla ska förstå.
Ja. utan att får man inte vara kvar i pojkakademin, så kanske man går till HTFF i alla fall. Då får vi behålla dem i föreningen. Mm. Och där har jag sett en utveckling de senare åren. Alla fall, tycker jag.
Mm. Nej, men jag håller med. Det är som jag sa förut, det är större inflöde senare i åldrarna. Det första året så tror jag inte någon gick från våran verksamhet egentligen till pojkakademin då, för HTF fanns inte, flickakademin fanns knappt heller då, tänkte jag säga. Men nu har det liksom, även 10-åringar har möjlighet då. Har vi sett exempel på 11-åringar som har kanske kommer lite senare i sin utveckling och så vidare. Mm. Och det är ju jättepositivt. Sen tror jag vi har jättebra dialog med både flickor på akademin och HTFF. Och jag vet att de vill utöka deras arbete med interna scoutingen. Så. Mm. Och det kommer nog arbetas med rätt ordentligt så, för att säkerställa att man inte missar någon. Så det är rätt tufft att hålla koll på 3500 spelare. Kan det vara. Ja. Vi har koll på våra, men i princip. Det kommer nog struktureras upp, gissar jag. Över tid.
Hur är det när man rekryterar spelare från ett annat lag då? Det har ju varit också på tapeten i år. Kommer jag inte ihåg vilken det var.
Ja, men efter Malmö där, den här 14-åringen.
Nej, men det var någon herr...
Akta dig nu när det infaller på... Får vi inte prata om. Får vi ta vad som hände sist när vi pratade om 14-åriga flickor i skolan.
Nej, det vart inget bra. Du. Men, förlåt, jag kom av mig lite. Men alltså, det har ju varit lite känsligt när man till exempel, ja, man går från BP till Hammarby till exempel och sådär. Men vad är det för regler som gäller där? Är det... Hur gammal ska man vara innan man
får 15? Ja, det finns ju, Svenska fotbollsbundet har ett regelverk som reglerar då, alltså, rekryteringar som inte får göras innan 15. Sen finns det ju ett alliansavtal som är kopplat till spelare mellan alliansklubbarna i Stockholm, alltså BP, Djurgården, Hammarby och AIK. Kan inte det avtalet, men om det går från bredd till akademi, eller akademi till bredd, eller akademi till akademi, så regleras det av det här avtalet, om jag förstår rätt. Okay. Och de har ett 2-veckors fönster här för mig i november, där det är lite, jag vet inte exakt om det är huggsexa, men det kan det mycket väl vara. Så det är ju där man, och det var ju det som hände här med AIK och BP förra året, tror jag, va? Där det blev, och då var det ju en jag tror att det var bröts lite mot det här alliansavtalet. Och plus att det var en som var under 5. Det var väl Jona Kosiasar, va? Har jag för mig. Och han var väl under 15 då, kanske. Kanske han inte var.
Nej,
någonting i alla fall. Men det var det. Och det var ju därför det blev. För om det skulle... Min gissning, om det avtalet rivs upp. Kaos. Kaos.
Men sen har ju vi utvecklingsblocket då, våran säsong pågår ju första november till sista oktober då. Och i våra faser så får de ju byta i princip fram till slutet av mars. Mina äldre, som vid 15 får man ju licens, då har vi något som heter frimånaden. Då behöver vi inte lämnande förening godkänna övergången, utan då är det bara byta, och så får vi betala de här 400 kronorna som det kostar några. Jag vet inte vad de går till, men det kostar i alla fall. Men annars måste ju lämnande förening godkänna en övergång då, alltså när de fyller 15 uppåt då.
Det, vi kan ju säga så här, vi har jättebra dialog med alla egentligen runt omkring oss. i vår verksamhet. Det gäller allt från Djurgården och BP och sådär med våra eller motsvarigheter. Då, vi har jättebra dialog och skulle det vara så att någon från Hammarby skulle höra av sig till min motsvarighet i Djurgården så skulle han ringa mig och säga att nu bara så att du vet så är det... Mm. Ja, och så vidare och så vidare och tvärtom. Och så att vi har en jättebra dialog klubbarna emellan. Så.
Och varje spelare som kommer till oss hör vi av oss till lämnade förening. Vi vet ju vilken plats vi har i hierarkin, men det gäller att ha bra, vad säger man, bra vänskap med våra
grannar
heter ja. Grannar eller grannföreningar då.
Ja.
Och det uppskattas ju att vi faktiskt hör av oss.
Mm. Men hur stora är vi i jämförelse med många andra, alltså mot BP exempelvis, AIK, Djurgården?
AIK är ju små. Eller så sett i antal. De är 1500 spelare. Men de har ju satt en gräns.
Okej, att de inte ska vara fler.
Tror jag. De har ju valt ett annat spår.
Får man fråga, vi ska inte prata Gnaget, men jag har varit nyfiken. Varför har de valt ett annat spår, tror ni?
Vet ej.
Jo, jag tror han nämnde det när vi hälsade på dem. Vi har de planerna.
Alltså
plantillgången. Vi kan inte ta in fler. Så de har ju valt... Medan vi bara...
Ja. Ja, det är BP också. Ja. Djurgården försöker också, men det går inte så bra.
Men Bo är väl ganska stora också? Är de inte det?
Jo.
De har ju...
Sen har vi Sollentuna som är...
Tittar vi i vårt närområde så har vi Enskede som är 2200 spelare. Vi har Bo som är 2200 kanske. Farsta är uppe och snuddar mot Husingen. BK snuddar mot Husingen.
Reimers
är väl 12-1300. Alltså det är många på en väldigt liten yta. Så.
Hur många är vi? Vad sa du? 3000?
3800, men det fluktuerar ju lite. Men den officiella siffran är 3800. Det var toppen 2023. Sen kommer knattarna in nu och då kommer det gå upp till 4 kanske. 4-5. Och sen kommer det trappa ner. Och så kommer det vara lite utflöde. Så att jag gissar att det är... Under 2024 kommer den siffran vara strax över 4 000.
Fantastiskt.
Det är ju bra, men jag tänker också den här utmaningen då med planerna. Det kanske, vi pratar ju om så här kvalitet före kvantitet. Alltså, det blir verkligen en utmaning, låter det ju som då. Att få det bra för varje lag som då skapas.
Ja, verkligen. Vi försöker trolla med knäna hela tiden och så.
Ja.
Jag hade ett möte senast idag om den fördelningen som vi får av tider som vår kollega Daniel roddar i med idrottsförvaltningen och sådär. Och han lät ju lite positiv att det såg bättre ut än förra året. Men det vet man ju inte. Alltså, allting var bättre än förra året. Jag var tvungen att schemalägga 8-åringar klockan 19.00 ute i Eriksdal för att få ihop mitt schema.
Förra året, min fas då i utvecklingsblocket.
Jag tittar på mig.
Alltså det är ju 13-19 år. Jag hade en tid innan klockan 8. Resten började 20.00 eller 7:15. Tänkte de yngsta då? Som kommer hem, de kanske inte bor i närheten av idrottsplatsen.
Vissa bor i Håkersberg.
De är hemma, de går och lägger sig. Jag har ju sett bilder som föräldrar har skickat. De ligger och sover i bilen. Hem liksom. Det är inte okej. 8-tider, 20.00-tider, det är ju seniortider egentligen. När jag spelade var ju det seniortider. Så
Man har fått en ny chef på idrottsförvaltningen. Så förhoppningsvis så blir det lite bättre. De har tagit bort alla 8-9-tider i alla fall. På morgonen, på lördagar och söndagar fick vi reda på dem. Som vi fick som fördelningstider. För att uppfylla våran kvot.
Minska alla fyllestyrningar. Föräldrarna köper fylla.
Nu skulle jag kunna dra en grej här, men jag väntar med den lite. Och det är inte Hammarby, men vi ska inte prata om andra lag. Ta det efter snacket.
Ja, du, men ska vi köra en liten paus, tänkte jag.
Vi kör en liten paus.
Ja, men vänta lite nu, ska vi se. Det är två frågor, tror jag.
Ja.
Dels är det någon som undrar vad Mia Khalifa gör i studion, Nadine.
Är det sant? Det är det andra gången jag hör det.
En gammal avdankad porrskåd i slutom tydligen.
Jag blir jätteglad, tack.
Men en fråga,
jag vet inte vem det är.
Nej,
det vet inte jag heller.
Jag vet.
Du får hem och googla sen. Gabbe undrar, hur vårdar ni alla ledare? Har ni ledarträffar och något socialt? Hur får ni liksom sammanhållningen att funka mellan alla ledare?
Dels har vi utbildningar, dels har vi våra fältbesök, sen har vi en årlig ledarmiddag som vi har haft i väldigt, väldigt många år, där vi bjuder in alla våra ledare. Det brukar vara ungefär 45% eller något sånt där av alla våra ledare som kommer dit.
300 tyckte jag Daniel sa då. 300.
Ja, 350. Vi har fotodagar och de får ju matchbiljetter och sådär, vissa av dem. Eller vissa av dem. Man kan boka upp
sig. Åldersgruppsträffarna.
Åldersgruppsträffar varje år. Och lite sådär. Så vi har rätt mycket träffar. Men framförallt så försöker ju vi vara väldigt, väldigt tillgängliga också. Mm. Via telefon och via mail och sådär. Så att de känner. Det var en ledare som ringde mig här och sa så här. Jag kommer aldrig glömma att du nämnde till mig att du är här för mig, inte tvärtom, sa han. Mm. Och så här, ja, men så är det ju. Jag gör inte det här för mig själv, utan jag gör det för att ni ska ha det så lätt som möjligt, så att ni, för jag vet hur mycket tid ni lägger. Jag får ändå pris för det här. Ni får inte en krona, ni får en matchbiljett då och då. Och så får ni kanske en overall ibland. Så. Det är ingenting mot liksom, vad det arbetet ni gör, så att det
fick inte riktigt plats i inslaget, men vi var ute och såg det. Mm. När vi gick runt och morsa på folk och hela den biten, så att det,
ja, det är väldigt,
känns det är som att det är en viktig del ändå liksom.
Ja, alltså relationen är ju A och O i det arbetet. Alltså, jag har 220 eller 215 ledare eller något som jag ansvarar för. Och om jag är ovän med alla, så kommer det bli kaos. Nej, men, och många av ser jag ju liksom som vänner. Så. Och det är ju en nödvändighet. För, hur ska jag kunna guida dem annars om de hatar mig? Ja. Det är säkert någon som hatar mig också, eller flera, säkert.
Säkert. Efter det här?
Ja.
Nej, det har faktiskt fått kärlek här. Victor är extremt tillgänglig, de som skriver i chatten. Jag antar att det är någon tränare.
Ja, det hoppas jag. Ibland så är jag dålig på, men det, ja. Jag försöker i alla fall.
Det är väldigt mycket vem människor.
Vem
var det
nu? Ja,
någon italienare.
Det är säkert mamma. Mamma sitter och, hej mamma, jag fan älskar dig.
Ja, bra. Vi tar en paus då.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Är vi live?
Det vet man inte.
Det ser nästan ut som det.
Ja, jag tror att vi är det. Vi testar.
Vi testar. Skål. Jo, vi kör. Ramlösa. Kör. En skam.
Ja, precis. Är det inte LinkedIn-podden så är det vattenpodden.
Mm. Vi är live, kör nu bara.
Bra, så kör vi.
Han har jävla ton idag.
Välkommen tillbaka. Välbehövlig paus fick vi. Ja. Hur läget? Är det bra?
Ja, för fasen. Ja. Vi börjar få ont i halsen, prata för mycket.
Ja.
Det kanske är meningen.
Ja, det blir ju lite så.
Själv tycker jag är lite kallt här, Luna.
Ja, men det är lite kallt. Lite.
Jag förstår inte det här.
Nej.
Så. Nej, men du var väl inne på någonting här tidigare när vi pratade om utvecklingsblocken. Det är det här att småklubbarna känner sig, att vi äter upp dem och sådär. Vad känner ni där? Är det ett problem? För jag vet, var det Billboard som var lite grinig?
Ja, kanske inte så officiellt, men jag vet ju liksom att så här, småklubbar typ med Rågsved eller vad det är, att de liksom försvinner lite för att Bajen blir så stora och käkar upp liksom spelare. Och det kanske är fine, vi är ju bajare, så att det var det. Men hur reflekterar ni kring liksom den typ på det hela?
Det är ju många som söker sig till Hammarby, om vi pratar utvecklingsblocket då, men det är också en utgång till andra klubbar. Alltså jag känner inte att det är något
jag kan väl
större problem.
Som jag sa så växer de flesta föreningar. Sen någonstans så är det så här, det finns en föreningsfrihet i Sverige och så här, man kan starta egna föreningar, och det ser man också nu att det kommer väldigt mycket så här pop-up-föreningar som kanske inte är nöjda med den verksamhet som de är i, och så startar de nya föreningar och sådär. Så Rågsved finns ju kvar. De flesta föreningar, de föreningarna som har oftast ett välfungerande kansli eller liksom en organisation som ändå är fullt duglig, de ser jag inte som... Alltså de lever ju vidare, de frodas. Farsta var ju nere i skiten för 10 år sedan, men de har ju vänt på skutan fullständigt. Det är min moderförening. De är nere på 200 medlemmar eller något sånt där. Men de mår ju jättebra.
Men vad ska man säga att syftet är, det liksom att vi ska ha en större fanbase, eller vad säger man? Alltså en större bas, är det för att vi kanske utvecklar spelare bättre? Eller liksom vad...
Nu kommer det ju vara så. När jag pratade med min chef jag hade då. Då sa han så här, då pekade han på Tele2, vi ska fylla den här arenan också. Men lite grann då.
Sen är det ju så här, alltså, supporterskaran är så pass stor, och ska vi neka folk som vill spela i Hammarby, för majoriteten är hammarbyare som spelar i Hammarby, sen är det klart att det finns undantag till den regeln. Ska vi säga nej till dem då? Bara för att vi ska tillgodose någon annans behov. Så det får ju heller inte bli en... Det får ju heller inte bli ett egenvärde i att vi ska ha spelare bara för att vi ska ha spelare. Då får man ju se till så att göra sin verksamhet så attraktiv det bara går. Nu har ju Hammarby uppenbarligen liksom ett varumärke som lockar väldigt, väldigt mycket. Men ska vi bara, nej, nu är det stopp. Nu får ingen. Och så har vi 1000 hammarbyare som bara drömmer om att sätta på sig en Hammarby fotbollströja och lira på bagis eller vad det nu är. Det är klart att de måste få göra det. Sen är det klart att det blir ett problem om det bara finns Hammarby, BP och Enskede.
Ja, men det finns ju någon charm i att det finns kvartersklubbar liksom.
Och de lever ju kvar. Alltså
alltså nu, jag spelade ju handboll när jag var ung, men de käkades ju upp liksom. G76 blev BK Söder och sen blev hela försvann. Det var någon klubb i Hökaräng. Det är klart att vissa försvinner. Och det är kanske inte så konstigt, så är det ju med tiden. Men
det dyker upp väldigt många också, ska jag säga. Alltså Vega FC har kommit på senare år. Nacka FC har kommit på senare år. Espanyol har kommit på senare år. Plus att de flesta liksom, som är stabila, de växer ju också. Jag menar, Söderkamraterna är ju också ganska... De finns inne på Södermalm. Storkyrkopojkarna startades för några år sedan, några gamla stangäng. Så. De liksom blir ju fler och fler också. Så att jag menar, jag tror inte det stämmer.
Nej.
Så.
Jag sitter och funderar här. På 2 år har vi nu skickat iväg 60 spelare till Reimers. På grund av olika orsaker. Så det försvinner ju också från Hammarby då.
Men har vi några som står, har vi liksom kösystem? Är det folk som står och väntar för att kunna lira boll i Bajen, eller fyller vi liksom?
1200 spelare. Ska gudarna veta.
1200 spelare. Som kommer från hela världens hörn. Från Visby och...
På riktigt?
Ja, Åkersberga. Och så här.
Men då måste ju de känna om de kör liksom, vet du när vi var ute där på, i Kärrtorp och spelade in det inslaget. Mm. Det var någon som åkte från Lidingö med sitt barn.
Den från Bollstanäs också.
Ja, så här, då måste de känna såhär, men Hammarby utvecklar ju spelare eller bättre eller tar hand om, det måste ju finnas en USP liksom. Eller är det att det, för den pappan vet jag inte var hammarbyare, så det kan man ju inte säga att det var.
Ja, uppenbarligen så finns det, sen får ju han stå för vad anledningen är. Vi tror ju att vår verksamhet är bra. Alltså sett till oss själva. Om den är bättre än någon annan, det kan vi inte svara på så. Den är väldigt strukturerad, absolut. Men det behöver ju inte passa alla individer och alla barn. Så. Det kan ju mycket väl vara så att den verksamheten som bedrivs i Ursvik eller Farsta eller Enskede och så vidare passar bättre, och då ska man ju vara där såklart. Sen är det som sagt fördel med ett varumärke som Hammarby har som lockar. Och jag menar...
Sen tror ju vi att vår läroplan och våra utbildningar på något jävla vänster ska göra våra ideella, duktiga tränare ännu bättre. Och jag tror ju att det lockar lite. Det kan ju inte spelarna veta som söker sig till oss, men de som blir ledare i alla fall. Även att man har en liten struktur på hur man vill utveckla tränarna och spelare framför allt. Att det känns rätt skönt att ha i bakfickan när man drar igång någonting. Liksom.
Sen kopplat till det här så jag sa ju det att vi är ute och vi är väldigt öppna med det vi gör och hur vi gör. Sen tror ju vi aldrig att en kopia på någonting kommer vara bättre än originalet. Så, men för oss finns det inga hemligheter. Och vi hjälper jättegärna föreningar som tycker att vår verksamhet är bra eller de vill inspireras och sådär. Och det kommer vi fortsätta med. För någonstans så kommer vi vilja ha en motståndare på matcherna. Så. Och det är ju klart att det är viktigt. Så.
Men, även om vi är bra på intern box så.
Ja, precis. Visst är det så. Nej, men så det är ju en jätteviktig del också. Så ibland så måste man ha ett litet makroperspektiv och liksom se till det stora hela och sådär. Men jag upplever inte att det är föreningar, i alla fall inom fotbollen, som försvinner. Det är säkert i andra idrotter. Men fotbollen växer så pass mycket och de som prioriterar närhet och liksom geografisk närhet till sin verksamhet, de kommer ju nog vara fortfarande i Örby eller vad det nu är. Så. Sen har ju vi kommer ju ha ett stopp snart på grund av planbristen. Alltså det är ju tyvärr så. Eller vi har ju redan ett stopp. Jag menar, annars hade vi de 1200 som står på väntelistan varit inne i Hammarby.
Går du att se hur stor procent, alltså vilken ålder väntar, är det knattar främst?
Jag har 350 eller 400 i min ålder. Eller något sådär.
Och resten är hos dig?
500-550 spelare ungefär.
Jag har lite fler lag som jag kan fylla på. Men det tar men
jag tänkte på den här, om vi ska kalla det för, vad kallar ni det för?
Du är så orolig nu för orden.
Läroplanen. Så var det hette. Men är det bara fotboll eller är det också andra värden som ni lär ut till barn? Hur man ska uppföra sig när man går i grupper? Och...
Det är ju riktlinjer för både spelare och ledare kopplat till vad som står i Bayern-modellen. Och någonstans här, det handlar inte bara om att utbilda. Vi ska inte bara utbilda fotbollsspelare, vi ska utbilda hammarbyare. Så. Och allting genomsyrar ju de fem värdeorden som vi har i Hammarby. Och allting ska liksom kopplas till det här och Bayern-modell och alla våra styrdokument och så vidare. Så att det är minst lika viktigt att skapa goda personer och samhällsmedborgare som fotbollsspelare. Så. Och goda samhällsmedborgare är ju Hammarby, det vet du.
Jo. Ja.
För det mesta.
Ja. Sådär.
Vi kan ju tillägga det med läroplanen också. Då satt vi oss ner med våra akademichefer och synkade ihop det här, vad de tyckte om det. Så det är ju ingen liksom på en fikarast vi har gjort det här, utan det här är ju ihopsynkat och presenterat för dem innan vi lanserar det.
Kan vi inte döpa till manualen nu bara? Så har vi liksom.
Nej, det är för likt akademin. De har ju manuskriptet, så att det blir för likt. Det måste vara lite egna.
Läroplanen.
Nej, absolut. Det är jätteviktigt. Alltså så, hur man beter sig. Det är ju, jag är ju uppväxt i fotbollen. Jag hade nog varit halvt kriminell om inte jag hade haft fotbollen.
Mm.
Så.
Jo, men det är ju sån här stor makroperspektiv. Mm. Många som ändå får en vardag med förebilder och så fångas upp istället för att hamna i de här dåligheterna som finns ute bland utanför skolor och så.
Och det är väl kanske en av våra absolut svåraste uppgifter. Kai nämnde det här med Greta Thunberg och Donald Trump och allting mitt emellan, och det gäller ju även liksom spelarna. Mm. Så vi ska ju ha en verksamhet som är uppbyggd på ett sånt sätt att oavsett om du inte har några ambitioner överhuvudtaget med din fotboll, så ska du kunna känna dig välkommen och du ska någonstans kunna frodas och liksom bli duktig på fotboll eller utifrån dina egna förutsättningar och sådär. Men sen har vi ju också de som drömmer om att springa ut på Tele2 eller nya Söderstadion. De ska vi också tillgodose.
Mm.
Så vår verksamhet är ju väldigt bred och ska träffa en väldigt bred massa. Akademiverksamheten är ju mycket, mycket smalare, och det är ju elitförberedande. Så de har ju liksom en målbild. Så.
Mm.
Sen ska ju de ha väldigt fina människor också förhoppningsvis. Som de. Så det är ju, vår verksamhet är ju lite mer komplex på det sättet.
Mm.
Att vi ska träffa så många på ett sånt. Vi ska skjuta med hagelbössa. Liksom.
Mm.
Så. Alltså det blir ju lite så.
Mm.
Och den är ju komplex, hela den frågan.
Hur känner du? Alltså när jag åker tunnelbana till exempel, och åker från linje 17 här till exempel, så ser jag ju en massa kids med Hammarby liksom ryggsäckar och på väg till träningen och så. Känner ni också så här, wow, fan vad häftigt?
Får ni också ett sus i magen?
Får ni också så här, bara tänka, fan, här är mina grabbar ute och åker.
Ska jag säga när jag får det, när jag fick mina barnbarn.
Mm.
Och sluta heja på andra klubbar.
Mm.
Nu går de på varje, men jag får ge bort mina biljetter. Då får jag kittling i magen.
Ja.
Ja, men det är klart att det är häftigt. När man ser sånt så förstår man ju kanske vilket sammanhang man är i.
Mm.
Alltså vad stort det är.
Mm.
Och den apparaten. Alltså, jag tror det är väldigt få företag i näringslivet som har 3500 plus 750 som man liksom ska försöka få ihop en verksamhet för. Så det är en jäkla apparat, och det är en jävla gemenskap, och det finns mycket glädje och sådär. Så att fan, när man är nere och så på inslaget så fick vi se F15-3 exempelvis och sådär. Man blir ju, de springer runt där på en easy liksom plan, och de älskar att spela fotboll. Mm. Någon har någon regnjacka på sig, någon hade säkert målvaktshandskar på sig, och
alltså någon hade så här fluffiga små öronpuffar.
Ja, men alltså det är ju det som, alltså för mig är ju det som är liksom fotboll och gemenskap, alltså så här på ideella verksamheter.
Mm. Något som är lika häftigt, nu snackar vi om 2015. Jag hade ett gäng 2004 födda som checkar ut nu.
Mm.
Så pratar jag med ledare, de har ju varit med sedan de var knattar.
Mm.
Haft de sämsta träningstiderna, små ytor som vi har pratat om.
Mm.
Och de har haft med 6-8 stycken från knatteskolan upp till, ja, de checkar ut Sankt Edskuppen, de kan inte vara kvar.
Herre.
Det är väl häftigt med Hammarbykläder. Och de här ledarna, det är ju bara liksom applådera liksom.
Mm.
Ja, vilket jävla insats alltså. Mm.
Vad ska ni säga framåt då? Alltså, ni pratar mycket om det här planbrister det liksom, men vad behövs kanske för att liksom få det bättre, så man får drömma lite liksom i en perfekt värld, är det ideella?
Viktor är ju den som är akademiken då, han har ju gjort ett litet framtid, eller lite, vi fick en uppgift, och vad drömmer ni om, vad skulle ni vilja
om ekonomi inte var en parameter att ta hänsyn till.
Mm.
Ja, precis.
Så. Sen är ju vi föreningsmänniskor, och vi ber ju inte om pengar om vi inte absolut måste.
Mm. Ja, men nu fick vi drömma.
Men ändå är vi begränsade, för att vi skulle ju kunna säga att vi behöver 100 anställda, men det behöver vi inte. Nej, men så gjorde vi en projektbeskrivning, eller ja, vi gjorde det tillsammans, sen råkade det vara jag som skrev den, och så gjorde vi en karta på 5 år vad vi tror skulle vara nödvändigt för att höja kvaliteten och sådär. Och den ligger hos våran ledning.
Mm.
Får vi se om någon tar ställning till det.
Kan man säga någonting då? Om man får drömma lite.
Ja. Vad ska vi säga? Vad ska vi säga där? Vi hade önskat på 5 år att vi blev 10 till eller något sånt där.
Ja, fler tid. Alltså vi håller på att skissa på hur mycket tidsomgång vi har i månaden. Jag tror vi låg på administrativt jobb, och det kan ju vara allt möjligt. Man sitter framför datorn.
Framförallt bajspuckar.
Bajspuckar och allt vad det kan vara. Det är 100 timmar i månaden bara där. Vi skulle vilja byta ut de timmarna mot att vara på plan.
Mm.
Naturligtvis, och kvalitetssäkra och hjälpa lagen. Och då behövs det ju kanske en tjänst som har hand om det administrativa, inte vet jag.
Precis.
Så
för det är väl ju verkligen, alltså det är ju väldigt sällan det är så att man är väldigt bra på, ni kanske är väldigt bra på att liksom utveckla och ta fram de här olika läroplanerna. Då ska man ju liksom fokusera på det kanske och inte... Ja, alltså var låst med svar på något dumt mejl.
Det blir ju någon så här moment 22 för det hela. För man kan göra hur mycket som helst, men om man inte implementerar och följer upp så liksom går det i cirklar hela tiden. Och vi hanterar ju väldigt mycket så här problem. Och det är inte för att vi är unika på något sätt rent procentuellt att vi har var människor som missköter sig. Det är bara att vi är så många så att det blir väldigt många liksom ärenden att hantera. Men om vi inte är ute så kan inte vi proaktivt arbeta med det.
Nej,
men nu när vi får det så sitter vi fast inne och så kan vi inte vara ute lika mycket, och då kommer det fler, så det blir en liksom ond cirkel. Och den är väl kanske viktig, tycker jag i alla fall, eller vi resonerade så, att den är viktig att bryta så att vi kan jobba proaktivt. Och nu är det lite så att när vi är ute så händer väldigt, så det är väldigt sällan det händer någonting när vi är ute på plats. Vad det beror på, det kan man ju diskutera, om det är ögonkänneri och så vidare och så vidare. Men det spelar ingen roll egentligen.
Nej.
För att så länge det inte händer någonting.
Ja,
och det kan vara liksom vuxna som handlar i konflikt eller vad det nu kan vara. Men vi måste vara där. Och idag så har vi jättestora problem. Och även om vi arbetar 160% och lägger ner en jäkla massa tid på mer än vad vi får betalt för, så vi hinner liksom inte mer riktigt.
Mm.
Och det är den stora problematiken så sett till våra arbetsuppgifter.
Mm. Och jag menar, de här 4 assisterande på 25%, det har hjälpt jättemycket.
Mm.
Men vi skulle behöva lite mer.
Mm. Mm.
Framförallt så är det ju ett sätt att betala tillbaka till de som gör det här ideellt.
Mm. Så. Hur är det med föräldrar? Det är väl också ett gissel ibland, är det inte det?
Ja, det kan hända.
Ja.
Någon gång sådär. Ja.
De sitter i chatten nu.
Att det finns starka karaktärer som tycker väldigt mycket och är högljudda på läktaren och sådär. Är det någonting ni får jobba intensivt med? Eller?
Vi kan väl börja med att säga att matchmiljön i Stockholm har aldrig varit sämre.
Mm.
Sen säger inte jag att det är Hammarbyledare, men matchmiljön är jävligt tuff just nu i Stockholm. Det kan vara föräldrar som gnäller på domaren, som är kanske bara 2 år äldre än de man dömer eller hon dömer.
Mm.
Det kan vara föräldrar som går över plan och ska snacka med domaren och sånt här. Det är barnidrott vi pratar om, eller ungdomsidrott.
Mm.
Det kan vara ledare som skriker på. Alltså matchmiljön är inte riktigt så där som man skulle vilja ha det.
Nej.
Och när jag började för snart 5 år sedan, så vi har ett internt seriespel innan man började Sankt Erikscupen. När jag kom så var det 6- och 7-åringarna då. Man började Sankt Erikscupen när man är 8. Då spelar de ett internt seriespel mot varandra som kallas Bayernligan nere på Hammarbyhöjden. Så. Och det har fortsatt. Och det kommer fortsätta. Det som vi förändrade när jag kom, det var att vi höll kvar lagen längre i Bayernligan. För vi var alltid där på Bayernligan. Så förra året var det både 6, 7, 8 och 9-årslagen som var där.
Mm.
Och anledningen till det var för att vi ansåg att det var ett problem med vuxna. Vi tyckte att det var bättre matcher och lite sådana saker, och vi kunde kontrollera exakt och slå ner på saker och beteenden som vi inte accepterar på ett bättre sätt. Så då valde vi att hålla kvar dem. Så under 4 år så har de ett internt seriespel. Nu tas det bort på grund av planbrist tyvärr. Så nu är det bara tre. Så nioåringarna tas bort till nästa år. Men tanken var ju att vi skulle kunna vara där och uppfostra dem i 4 år och sen kunde de liksom ut i livet, tänkte jag säga. Och det har väl gett hyfsade effekter, även fast vi kommer alltid ha folk som beter sig som idioter, tyvärr. Någon har en dålig dag eller någon är bara en idiot. Så är det ju bara.
Det vittnar ju läraren om också, ju. Alltså i skolmiljöer, hur liksom, ansvaret, liksom att lärare kan begära mycket mer av eller tvärtom, föräldrar begär mycket mer av lärarna liksom, fast man ska se inåt i sig själv.
Men vi har jättetydliga liksom, hur vi vill att publiken ska placera sig, hur de ska bete sig, och är vi på plats och ser avvikande beteenden, då går vi fram direkt. Och det är en x antal gånger som man har sagt att om du inte sköter det så kommer jag avvisa det här. Så.
Har ni någon avstängning på någon förälder eller?
Ja, vi har ju skickat ledare också så. På grund av att de inte skött sig.
Ja, nej. Jag kan säga jag har aldrig stängt av en förälder, så kanske. Men plocka bort ledare, absolut.
Men jag kan ju säga så här, så ni förstår. Kommer ni ihåg Hammarby-Kalmar för några år sedan? 2-2 när Kalmar gjorde 2-2 i sista. Alla skrek offside, 30 000 på Tele2.
Det var offside.
Ja, precis. Det var ju offside. Så var nere på Eriksdal. Och det var för att ibland går man ju inte Hammarbykläder bara för att man inte ska synas att man är där. Så stod de här föräldrar och skrek. Offside, domaren, hela tiden. Då kunde inte jag hålla mig. Då höjde jag rösten. Var det någon här som var på premiären mot Kalmar? När 30 000 sa att det inte var offside, men det var ju det. Ja, det kom fram en del och bad om ursäkt. Liksom, va? Men det gäller ju för föräldrarna att behärska sina, eller stänga in i sina känslor.
Framförallt är det lite så här. När jag pratar om ungdomsfotboll och sådär. När man kommer in i Sanktan och 8-årsåret, men även när man är 12 så kan man få en nyexad domare som dömer sin första match. Ja. En tjej eller kille som kanske bara är 1 eller 2 år äldre än spelarna själva. De är helt ensamma. Och då står det en massa galna idioter och skriker på ett barn. Alltså för att, vad fan sysslar ni med? Alltså så. Och det har man ju troligtvis, man beter sig, Göran pratade om beteendemönster. Någonstans i Lunds podcast och sådär. Och det, sådana beteendemönster ser vi också. Alltså vissa. Som vi behöver slå ner på. Framförallt kopplat till ungdomsidrott. Sen vad man gör på Tele2 Arena, det är ju någonting annat.
Ja, där får ni inte sätta
där
några
inte, där kan vi inte sätta några gräns. Men när det handlar om barn och ungdomar och liksom och deras miljö, där behöver vi vara jävligt tuffa och hårda. Så. Och då behöver vi också ha närvaro. En jättehög närvaro. Och det är det vi saknar just nu. Alltså, vi har närvaro, men vi behöver en högre närvaro.
Men vad känner ni, en grej som jag tänkte, så vad är det viktigaste för ungdomar? Är det att utvecklas som spelare eller resultat? Eller finns det en kombination där? Och vad känner ni? Är det viktigare att vi får upp spelare som är bra? Alltså som är duktiga på många saker? Eller är det resultaten som är viktiga?
Jag skiter ju egentligen i resultaten när jag är ute och tittar. Man kan ju förlora en match med 6-0, men prestationen är bra. Eller hur? Det kan ju vara 6 straffar. För mig handlar det nog om hur vill Hammarby spela, eller våra ungdomslag, eller Hammarby, hur ska våra unga spela fotboll? Det är ju det jag vill se. Och det är det som jag tror många har svårt med. Ibland undrar man ju om föräldrarna vill sitta på jobb och säga vi vann den här kuppen eller den här matchen, istället för hur det verkligen såg ut på plan.
Nej, men jag tror många blandar ihop det här med att så här, man får inte räkna resultat och man får inte tävla. Jo, men det får man ju visst. De här resultatfixeringen är ju, och regleringar kring det är ju framtaget för att vuxna inte kan hantera det. Barnen räknar i alla fall. Problemet är bara att de glömmer det när de får glass efter matchen sen.
Mm, okay.
Så sen kan de grina efter. Så här, det är inget problem. Att vilja vinna och liksom tävla, det är en jätteviktig del i en utbildning. Så. Mm. Men det är ju inga spelare som bara... Alltså, du får inte fram fler spelare till ett A-lag bara för att de vinner massor med ungdomsmatcher.
Nej.
Om du inte säkerställer att prestationen är bra.
Mm.
Så för mig är utbildning det som ligger längst fram.
Alltså, så. Håller de fortfarande på med gröna kort och sånt?
Ja.
Mm. Ja. Hur långt upp håller man på med det?
Det håller man på hela vägen upp, va?
Jag var 13, tror jag.
Är det till 13?
Ja, jag tror det. 13.
Ah, är skitsamma.
Berätta för mig, vad är ett grönt?
Åh, oh, nej. Vi får se hur ditt huvud bara sprängs.
I teorin så är det...
Det är sådana Simon Strand inte får.
Okay. I teorin så är det väl en jättefin grej. Men det är ju lite... Det kan slå bakut. Så.
Mm.
Det är ett fair play-kort som man delar ut efter matchen. Sen är det ju ofta så att
inte din fotboll.
Sen är det ju ofta så att de flesta liksom ledare, då ska man ju dela ut till motståndarlaget. Då.
Mm.
Problematiken är ju kanske att man ger det till den som har gjort 6 mål.
Mm.
Istället för den som kanske har, när någon har gjort illa sig, så går man fram och frågar hur det är och lite sådana. Det är ju sådana värden som man ska lyfta fram egentligen. Och sen är det ju lite det här med, ska man ge det till alla en gång om året? Alltså så här, ska alla få det?
Nej, men då kan man ta bort det, tycker jag.
Ja, det är i teorin jättebra, och det finns jättefina värden med det, men det finns också problem med det. Jag vet att det är många som har liksom hört av, det är en del som har hört av sig, min son eller min dotter har aldrig fått ett grönt kort, ja men vad vill du, alltså så, ja men ska inte alla få det? Jo, men har de följt de riktlinjerna? Ja, det kanske de har gjort. Så.
Ja.
Nej, det här att man tar bort tabellerna upp till 13 år, många motståndare då, man får inte tävla, säger de och sånt där, men för mig är ju varje match en tävling. Mm. Eller hur? Fan, det är ju en final varje gång då. Och sen ska vi veta när man röstade igenom det här. Det är ju inte hela Sverige som missköter sig. Mm. Utan det är många som gör det faktiskt. Och kanske mer titta på resultat än utveckling då. Då. Mm.
Ja. Sen Stockholms fotbollsbund är lite dumma i vissa grejer. I 5-5 fotbollen sa man så att man räknar inte resultat. Så. Mm. Men det finns en regel som säger att när man ligger under med 4-0 så får man sätta in en till spelare. Mm. Och det blir så här, fast du ska ju inte räkna resultat, hur ska du? Mm. Ja, men det är domaren som ska, ja men det kanske inte finns någon domare.
Mm.
Så. Och vad händer om man kastar in en till spelare och det fortsätter rinna på? Är det bra för ett barns självförtroende och så där?
Jag vet inte, jag tycker det bara känns lite fånigt att man inte ska ha resultat, för att som du säger, ungarna vet ju själva hur många mål de har gjort. Det är inte så att de inte glömmer det. Men alltså, tävlingsmomentet, det är ju mer för, som ni sa, det är föräldrarna. Men då måste man väl kanske lägga krutet där och liksom så här, kan du inte bete dig får du inte vara här. Mm. Alltså det är ju där man ska inte liksom förändra regelsystemet.
Mm. Ja, men det är där tror jag liksom närvaro, det handlar inte bara i våra närvaro på planerna, det är alla föreningars närvaro och sätta den standarden. För att det är så här, om alla vuxna sköter sig, då hade jag inte sett några problem med varken tabell eller ett resultat.
Nej.
Alltså så länge man har rätt. Nej,
jag tänker på det här med att vinna också. Det var några år sedan, våra U19, de sopar ju banan av allt. Men det var ingen som tog sig upp då.
Nej.
Vad
betyder det då?
Ja.
Det är kul med en
P19. Vi vill ju upp våra det måste vara den största segern, om det är 1, 2, 3 eller 4, och få upp dem till våra hjältar liksom, eller A-laget då.
Känner du att det liksom är en drivkraft också?
Nej, men jag kan förstå också det här med att visa upp att man har vunnit mycket. Mm. Det har inte jag något problem med. För det har ju också ett värde när man kanske ska värva spelare och sånt här.
Mm.
Så det är ju lite bägge hållen. Jag tycker också kul att vinna.
Ja,
men i slutändan, jag var i en annan förening, jag ska inte nämna det, där akademichefen sa så här till mig: får du upp 2 spelare till U17, då är det bra. Jag fick ju upp 7 eller 8.
Mm.
Och det var ju mer värt än att vinna Sankt Erikscupen för mig.
Mm.
Är du med?
Ja.
Sen tror jag också att jag har varit inne på kunskapsglapp, och jag tror också att det finns ett kunskapsglapp i också den här debatten, för att det som är mest rationellt i fotboll, det är ju hur många mål det blir dit och hur många mål det blir dit. Mm. Och har man inte möjlighet eller kunskap att analysera en prestation, så är det lätt, tror jag, att man faller tillbaka på det som är mest rationellt, och så gör man en bedömning utifrån det. Mm. Och då kan det vara så att ja, vi vann med 6-0 och vi fick 6 straffar, ni var jättebra, fast ni kanske inte var så jävla bra. Mm. Och ni kanske inte följde det vi sa att ni skulle göra, och så vidare och så vidare. Mm. Och det tror jag har med kunskapsglapp också. Ja. Sen finns det ju så här, alltså press och prestationsångest och sådär. Och det är klart att man kanske så här, prestationsklimat och sådär, att man måste lära sig att hantera sådana saker och så vidare. Men då är ju kanske frågan så här, ah, när ska man börja träna på det? Mm. Är det jätteväsentligt i 7-årsåret att lära sig att man liksom måste prestera annars?
Alltså, jag tror att jag lever ju starkt i att man är där man är. Jag tror att man föds typ som vinnarskalle. Alltså det är ingenting som helt plötsligt kan bli ett monster. Jag tror inte heller att det är så farligt att för barn, det är ju vi alla överens om, det är ju föräldrarna. Alltså för barnen spelar inte det, man kommer ju över det. Det är inte farligt att vara ledsen en dag om man torskar, för att det behövs. Mm. Alltså barn behöver också känna allt liksom på det spektrat.
Motgångar stärker.
Ja. Exakt. I motvind lyfter draken.
Ja, precis. Ja. Ja.
Nej, men det är ju väl främst föräldrarna. Det måste vi ju vara överens om. Mm. Ja.
Så. Men det är där man måste kanske se, vad är det för typ av motgångar man lyfter fram, eller vad är det för typ av medgångar man lyfter fram? Mm. Alltså är det motgång i resultat eller medgång i resultat, eller är det faktiskt att så här, ja, men du blev bortdribblad 16 gånger av din motståndare som var närmast dig. Mm. Ja, det är en motgång kanske som man kan lyfta fram. Alltså så här, och lära dem att vara besvikna över det. För då pratar vi om en prestation mer än ett resultat. Så. Mm. För det kan ju vara så att ja, men jättebra att ni vann, men han har inte rört bollen på en hel halvlek. Vad är det att lyfta fram som medgång? Mm. För mig det är ju jättekonstigt. Mm.
Ja, jag tar hellre dåliga förlorare än dåliga vinnare, brukar jag säga. Sådana här som ska bara liksom... Mm.
Gud, jag är båda.
Ja.
Fruktansvärt.
Nej. Men vad är en vinnarskalle?
En vinnarskalle? Ja. Ja, men det är det enda som betyder något. Det är inte det vinnarskalle som liksom inte ger sig. Det man fokuserar, man gör liksom allt för att vinna. Mm. För mig är det. Mm. Vad är det för dig?
Nej, men det är kanske ett beteende att man pushar sina lagkamrater,
ja, fast
det är lite så, och alltid ger 100% då. Det kan ju vara en vinnarskalle. Mm. Men för många är det ju att man, vilken vinnarskalle när man börjar gråta. Det är kanske inte riktigt. Är du med efter om man har förlorat?
Ja. Jag tycker att det är väldigt fint att vara vinnarskalle. Mm. Dåligt rykte. Helt onödan.
Jag spelade tennis när jag var yngre.
Ja.
Jag fick sluta.
Många gick sönder för många racket.
Ja,
nej.
Min pappa sa att nu är det fan fjärde racket du slår av på liksom 4 månader. Det räcker nu. Håll dig till lagidrott. Kan jag mig bakom folk.
Jag blev ju bannad på en minigolfbana. Är det
sant?
Ja, jag drog en klubba lite ovanför huvudet på någon. Det var inget bra.
Hur gammal var du?
Nej, jag gick väl i gymnasiet eller något.
Okay.
Jag var inte så bra på att förlora.
Jag vet, apropå det här var ung, jag vet att när jag spelade handboll och var ung, då fick jag be min mamma, jag sa till henne att du får aldrig mer följa med mig på en match, för hon skrek för mycket. Så jag gick fram till henne och bara, du får gå härifrån. Från första handen, så kom jag aldrig tillbaka.
Vad lirar du handboll i?
Hela. Så en GT76. Och...
Jag lirar GT76.
Ah,
jag ska jag berätta en rolig grej därifrån?
Ah, sure.
Ja. Jag var rätt hyfsad i handboll då. Och sen var det Switchoy, de var rätt duktiga på den tiden. Och så mötte vi dem då. Och det finns ju en oskriven regel när man kommer fri med målvakten, eller inte skjuta målvakten i
ansiktet.
Precis. Vi låg under med mycket. På tal om vinnarskalle.
Dundrade den.
Jag visste ju att jag skulle bli påhoppad. Jag fick ju hela deras gäng på mig. Veckan efter ville de värva mig. Jag var ju vänsterhänt med. Det var roligt. Du som han. Du vet.
Det ska vara tufft. Ja. Fint ju.
Du, jag tänkte att vi skulle köra lite eftersnack.
Mm.
Men jag tänkte att jag skulle tacka mina patrons där ute. Och det är ju... Har det kommit in en ny... miljonär som bara vill spendera pengar på oss, höll jag på att säga. Men Montero Ro heter han, en ny på våran shoutout.
Vad är oddsen på att du sa det rätt?
Ja, det vet jag inte. Nej. Jag lär väl få något mejl antagligen. Säkert. Sen är det Antonios Lagavardos, Lotta på B305 som ska ha en tisha.
Just det, jag fixar
hon
det.
Hon är arg.
Jag fixar det.
Ja, bra. Gröna jägaren, Martin Jönsson och Paulsons penis, Marcus Glad, Erik Henriksson och Sigge på Söder. Vi tackar, vi kör lite eftersnack. Ha det bra och tack för att ni kom. Och,
tack för att ni kom.
Och utbilda oss lite.
Ja, det är bra. Ja.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.